En podcast från Aftonbladet Ledare.
Skogsbrukare by day, Voi grundar mingel by night.
Voi åkare by night.
Den största risken, jag vet inte, kommunistiska partiet får 3%.
Man vill ju kunna säga att woo, kul, nu ska vi servera bira i korvkiosken. Men så får man inte det.
Han säger att det är väldigt obegåvat med en miljardärskatt, för att sen i nästa mening avslöja att han inte förstått alls vad det är för någonting som en miljardärskatt är.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hallå alla lyssnare som förhoppningsvis har haft en trevlig påskhelg. Och hallå Kalle Sundin, ledarskribent Aftonbladet.
Hej.
Hallå Sebastian From som är vår praktikant på ledarsidan som går ledarskriv, vår ledarskribensutbildning.
Hallå, hallå.
Hallå Sebastian, du är också förtroendevald i Kommunal, Kommunalarbetareförbundet. Och du jobbar som lärarassistent på en skola. Men inte bara det, du är också stand-up-komiker.
Ja.
Vi förväntar oss att du levererar idag i podden. Du är också en väldigt van poddare. Berätta.
Ja, förutom allt annat jag gör så driver jag också en Harry Potter-podd som heter Harrypodden. Där jag nu i snart 3 år har pratat veckovis om Harry Potter.
Otroligt. Jag har redan krävt att jag ska få komma och gästa Harrypodden och prata om statsskicket i Harry Potters trollkarls värld. Ja. Som är någon slags otroligt korrupt diktatur.
Jag skulle vilja prata om det faktum att alla trollkarlar uppenbarligen sitter på en förnybar energikälla som de inte vill dela med sig till mugglarna.
Så
att
du
får liksom global uppvärmning.
Ja, men Kalle, om du vill sänka lyssnartalen med 50%.
Jag är inte lika rolig.
Kalle vill prata om vad Harry Potter skulle göra om han fick bli vd på LKAB.
Ja, absolut.
Hur hade Northvolt räddats i Harry Potter-världen?
Northvolt hade inte ens behövts eftersom att de bara fipplar lite och så är det liksom ljus.
Mind blown.
Ja. Okej, förlåt för detta infall.
Det är otroligt hur du liksom bara med ett litet vifta med trollspöet så gör du Harry Potter tråkigt.
Ja.
Skoja, det var för taskigt. Jag ser fram emot att lyssna på båda de här avsnitten.
Men det är kul. Det är alltid kul att ta in de aspekten. Jag har ju suttit och pratat om arbetsmarknad i trollkarlsvärlden i olika avsnitt. Det kan bli kul ändå.
Ja. Otroligt. Vad har du att säga om du skulle snabbt i en mening sammanfatta arbetsmarknaden i trollkarlsvärlden?
Extremt problematisk eftersom man får välja att vara antingen egenföretagare och då småföretag, jobba åt staten eller jobba på skola. Det är liksom de 3 alternativen som finns. Det finns ju ingen välfärd, eller det finns Sankt Mungos. Man kan bli syrra. Man
kan också jobba som journalist ju, men då finns det antingen helt vansinnig liksom
the quibbler
eller så finns det en superstatskontrollerad kvällstidning.
Och,
där skulle man vilja jobba.
Och damtidningen Witch Weekly.
Där skulle jag ha jobbat.
Stark. Har vi börjat? Är det liksom en ny podd?
Vi borde köra en feature, liksom röda tråden featuring Harrypodden, tycker jag.
Det tycker jag låter bra.
Det ser vi fram emot. Vi ska börja med någonting som är nästan lika apart för röda tråden, nämligen att prata om sport. Och jag förlitar mig väldigt mycket på Kalle som är vår sportreporter på ledarsidan. Men vårt kära Sportbladet har genomfört en undersökning bland fotbollsspelarna i Allsvenskan och Superettan där man frågar vad de ska rösta på. Och då Moderaterna leder stort kan man säga. I Allsvenskan så fick de 61,8% och i Superettan fick de 58%. Så det var bra. Och jag räknade ut liksom hur många från varje parti det var i de olika som hade svarat. Och i Allsvenskan finns det 2 sossar. Vilka är det, Kalle?
Ja, bra fråga.
Om fotboll.
Jag vet faktiskt inte. Det var en liknande undersökning för SHL och Hockeyallsvenskan och det var ungefär liknande resultat. Man kan väl säga som så att de här fotbollshockeyspelarna faktiskt fortfarande röstar mycket baserat på sitt klassintresse, tror jag.
Mm.
Vad säger det om lönerna inom proffssporten i Sverige?
Ja.
Men det skulle kunna stämma då, baserat på att i Superettan, där jag förmodar att de har lite lägre löner, så är det, har Socialdemokraterna 22% i alla fall. Där finns det 17 sossar. Men Miljöpartiet får 0 röster i båda.
Det ska väl tilläggas att i många av de här lagen så kanske man inte har blivit, man kanske tror sig ska bli stjärna och kommer ha en hög lön i framtiden. Just Superettan är det nog inte så höga löner. Men,
är det därför de i Superettan röstar på Moderaterna?
Ja,
de hoppas komma upp i allsvenskan.
Vi har ju i många andra grupper i samhället så har ju klassröstningen minskat, men i just fotbolls- och hockeyspelarleden verkar den fortfarande vara starkt intakt.
Okay. Vad starkt. Okay. Men kanske ett lite misslyckande för vänstern ändå. Det är ändå, de kanske inte är jättepolitikintresserade, de här personerna. Men de är ändå förebilder för många.
Det var det de sa
i intervjun, vill jag bara säga.
Jag gissar att det är väl en anonymiserad undersökning, så att vi vet ju inte vem som tycker vad.
Men. Det är därför jag tänker att det är bara 34 spelare som har svarat från allsvenskan. Så om man kan någonting om fotboll borde man kunna gissa vem som var kristdemokrat. För det är bara en person nämligen som är kristdemokrat.
Är Thor fortfarande kvar?
Nej.
Det är fan, annars hade man kunnat gissa på den i alla fall.
Alltså Ebba Busch ex-man ska vi då kanske förklara det. Men som vi ju då, vi vet ju inte, eller han kanske inte heller röstar på kristdemokraterna. Det var ju valhemlighet i det här.
Men, ex-man? Jag känner att jag är ute på jävligt halis nu, så att jag rör mig snabbt bort från det.
Jag vill bara säga snabbt, det känns ju som att det finns en metodproblematik om det bara är 34 personer ur valet. Det kan vara viktigt för att påpeka då att de här representerar inte fotbollsspelare och hockeyspelare som helhet. Det är inte så, det är statistiskt svajigt att säga.
Viktigt att säga. Det var också 15 spelare i Allsvenskan som svarade att de röstar blankt.
Ja.
Det är ju väldigt representation högt. Av blankröstare, får man ändå säga.
Men det kanske är just för att de förstår att deras, det kan kopplas till dem att de deltar i den här undersökningen. Vet jag.
Det är alla bajare som skulle ha röstat på Vänsterpartiet men inte vågade.
Vänsterpartiet är ju ändå, det är två personer också i Allsvenskan som är vänsterpartister. Men det är alla miljöpartister, 15 stycken, som röstar blankt.
Ja.
Vi hoppar vidare till matkravet. Från och med den 1 juni så behöver inte barer servera mat för att få alkoholtillstånd. Regeringen tycker att det här leder till att Sverige blir lite roligare och lite friare. Det kommer bli en massa ölträdgårdar och vinbarer överallt. Underbart, eller hur Sebastian?
Ja, det kan det ju låta som, men alltså, om man faktiskt läser på och kollar vad de här remissinstanserna som har svarat på det säger, så kommer det här leda till mer alkoholrelaterade skador, mer våld på gator och torg, mer våld i hemmet. Så att det är peppigt och fritt.
Varför skulle det leda till mer våld på gator och torg?
För att...
Att man inte behöver servera mat.
Nej, för att Karolinska institutet har varit ganska tydliga med att mängden ställen som serverar alkohol ökar också incitamentet att sätta sig ner och ta en öl, vilket gör att det kommer leda till att folk dricker mer och oftare, och det leder statistiskt till mer våld på gator.
Vad säger du, Kalle? Är det bara dåligt?
Det låter ju som det. Nej, men jag var med när man ville, det fanns ju något sånt krav på att man skulle ha inomhusservering även för liksom barer ute vid minigolfbanan eller ute i parker. Då kunde jag hänga med på liksom liberalisering, att det kanske man inte ska behöva ha. Det kändes lite väl byråkratiskt. Men just det här är ju en mycket större förändring som ju uppenbarligen har stora nackdelar. Så att jag är team Sebastian här då.
Den alkoholkonservativa.
Team Folkhälsomyndigheten som ju den här ledarsidan ofta är.
Ja.
Ska man tilläggas.
På gott och ont. Det är ju tråkigt. Jag måste säga att jag tycker spontant, alltså jag förstår att man ska göra allt man kan för att minska alkoholkonsumtionen. Men spontant så är det ju ett väldigt konstigt sätt att göra det på, att kräva att alla barer ska kunna laga mat och ha ett kök.
Men det är ju också det att...
Eller?
Att forskningen visar ju att man, för det första blir man inte lika full om man äter samtidigt. Finns det mat så köper man in mat, och de skadorna på kroppen minskar om man dricker samtidigt som man äter.
Där sa du det.
Ja, men är det inte också, det är väl också så att,
en sportreferens.
Det är väl också så att andra typer av etablissemang än just restauranger också kommer börja servera alkohol.
Ja.
Vilket man ju förstår såklart kommer leda till ökad konsumtion av alkohol.
Vänta, vad sa du nu? Att fler restauranger kommer börja
servera? Andra etablissemang än just restauranger kommer börja servera alkohol.
Typ, vadå?
Man kan ta en kava på glasskiosken vid stranden.
Dröm, eller?
Ja, det låter ju för sig trevligt, men jag
skojar bara.
Det är väl så.
Inte dröm.
Men man kan väl fortfarande, de kan väl fortfarande ansöka om serveringstillstånd enligt det där som finns då i vissa städer, att man kan servera alkohol utan servering på det sättet.
Ja, men nu kommer ju alla de kraven försvinna, så de kan ju fortfarande, men det är mycket svårare.
Ja.
Alltså det de gör är ju att plocka bort alla regler kring vad som behövs för att servera alkohol, förutom egenkontrollen. Och om man kollar, hotell- och restaurangfacken gick också ut och var ganska kritiska, fast från en helt annan vinkel, för då kommer det öppna mycket mindre ställen, mindre personalantal och större risk. Det kanske är en person som jobbar ensam i den här restaurangen och då ska hålla på med egenkontroll och stoppa folk som dricker för mycket.
Vad är egenkontroll?
Det är det att man måste se till att folk inte är för fulla.
Ah, okay.
Att man bara stoppar folk.
Vem ska annars kontrollera det?
Ja, det är ju upp till de som serverar.
Ja, precis.
Ja, men om det är en stackare som jobbar där.
Ja, nej, då blir det inte så kul kanske. Om det är folk som blir fulla och galna.
Nej.
Men det är så tråkigt tycker jag att vara vänster i sådana här sammanhang. För att man vill ju kunna säga att woo, kul, nu ska vi servera bira i korvkiosken. Men så får man inte det.
Nej, men så är det med mycket här i livet.
Ja, det är synd och skam tycker jag. Det är tråkigt. För att allt är en plan för att avskaffa alkoholmonopolet. Tyvärr är det ju lite så.
Ja, alltså, det är gårdsförsäljningen det här. Och nu var ju Benjamin Dosa ute och tyckte att man skulle ta bort reglerna på att man får att uteserveringarna. Att det är så hårda, strikta regler. Att man ska få kunna dricka öl på gatan.
Mm, verkligen. De vill att det ska bli mer europeiskt.
Ja.
Men det, inte på ett bra sätt.
Nej, det enda jag kan tänka där är att det har ju hänt att man har varit på serveringar där man liksom inte får ta med ölen från baren över vägen.
Men så är det väl alltid, eller?
Ja, det tänker jag. Okej, där är jag med dem.
Ja.
Där är jag liksom team Dosa. Där kan man väl ändå få typ bära med sig ölen själv över gatan.
Ja.
Så pass liberala kan vi väl vara i den här podden också.
Jag tycker nog att du ska sitta still när du håller i din öl för alla säkerhet.
Är det mig personligen du pratar om det?
Ja.
Nej.
Jag tror Ola Söderholm sa det för tusentals år sedan, att det är bra att vi har Systembolaget och de här alkoholreglerna, för annars skulle det inte vara roligt att åka till Danmark. Det är enda anledningen till att det är kul att åka till Danmark.
Det är bra för dansk turism och europeisk ekonomi.
Exakt.
Oh, Europa först, ja, som vi brukar säga i den här podden. Nooshi Dadgostar har blivit intervjuad i Svenska Dagbladet. Hon och många andra, det är en serie som de har nu inför valet med partiledarna. Hon går hårt ut och säger att Svantesson är köpt av miljardärerna, eller specifikt en miljardär, en riskkapitalist då, som har donerat 500 000 till Moderaterna 2022-2023. Och hon säger att det är därför, eller att Moderaterna anpassar regeringens politik efter de här miljardärerna helt enkelt, och de vill inte ha miljardärskatt och så. Stämmer det, Kalle? Är regeringen köpta?
Alltså det låter lite väl konspirationsteoretiskt att de skulle liksom vara köpta på det sättet. Men visst, det ser ju inte bra ut. Alltså, det där
de
är ju
håller ju på att skicka sms
absolut
till varandra. Och sånt
jo, så är det. Nej, men det är klart att det är den här förändringen som de här, det är ju en liten grupp riskkapitalister som länge har bråkat med Skatteverket, där de då vill få enklare regler för sina, för att få lägre skatt helt enkelt. Och det är, vi pratar om typ 300 miljoner och sånt där. Så visst, det är klart att det är en. Det ser ju inte bra ut att först så får Moderaterna partibidrag från personer som sen har direkt intressen i den förändringen, såklart. Men det här med miljardärskatt är någonting mycket bredare. Alltså det är ju, som sagt, den där skatten på riskkapital, det är ju som sagt 300 miljoner. Men miljardärskatt är någonting helt annat, och det tycker jag är bra att hålla isär de där två.
Och du är för?
Jag är för en miljardärskatt, absolut. Jag tycker det är helt nödvändigt. Det har ju varit en diskussion om det de senaste veckorna, inte minst för att den franska ekonomen Gabriel Zucman har varit här på besök, och han har ju då han har drivit på hårt för en miljardärskatt i Frankrike, och det är ju någon sorts våg som går över Europa där flera länder ser behovet av att beskatta de som har allra mest, alltså de allra mest förmögna. Mm.
Du har också pratat om det i och med danska valet.
Ja, det är ju en variant av det. Nej, men jag tycker det är väldigt viktigt, och det som är nytt med de här siffrorna som Sukman har med sig till Sverige, alltså han har kollat specifikt på Sverige, och det han visar är att de allra mest förmögna betalar bitvis en tredjedel av den skatt som vanliga löntagare betalar, om man tittar på skatt.
Kronor eller
Nej, absolut inte. Om man tittar på skatt som andel av inkomst. Och det är ju väldigt svårt för någon, även till höger, att motivera det, såklart. Det. Sen kan man ju invändningar brukar ofta handla om hur ska man göra det så att inte det här kapitalet flyr Sverige och så vidare. Men det är ju en annan diskussion.
Dansk exitskatt.
Ja, alltså Sukman pratar ju inte som en exitskatt. Han säger bara att reglerna bara fortsätter gälla i, säg, 5-10 år efter att
Men det är ju det. I Danmark får du ju liksom välja det själv.
Ja, men då blir det ju en... Jag tror att,
antingen vill beskattas.
Jag är inte helt säker på hur Danmark, hur det funkar, eller hur förslaget som ännu inte ens har blivit verklighet skulle funka i Danmark, men Sukman tänker sig inte, alltså det är, jag tror inte han tänker sig en exitskatt, utan det är mer att det bara fortsätter rulla på. Skatten bara fortsätter att betalas. För att man kan ju följa de här pengarna och hur mycket det är och så vidare. Så att, på ett annat sätt än vad man kunde när vi hade förmögenhetsskatt. Den avskaffades ju, om det var, jag tror det var 2007. Då var det mycket svårare att följa de här transaktionerna. Eller följa vart pengarna gick. Så att, men jag menar, det är två olika diskussioner. Det ena är, behövs en sån här skatt? Och det är, som sagt, eftersom att den här väldigt rika gruppen betalar mycket mindre som andel av sin inkomst än de flesta löntagare, så är ju det svårt att motivera varför det inte skulle behövas i alla fall. Så kan man diskutera hur man ska implementera och göra det.
En annan grej som de frågade Nooshi Dadgostar i den här intervjun i Svenskan då, var att vilken är den största risken om Vänsterpartiet skulle sitta i regering, för att apropå att Miljöpartiet, liksom deras siffror sjönk. Det gick väldigt dåligt för dem i opinionen när de satt i regering med sossarna. Och då svarade Nooshi Dadgostar att man får ta ansvar för kompromisser. Självklart kommer vi behöva gå fram med kompromisser där vi hade tyckt, var 17, lite mer pengar skulle vi kunna lägga på vården, men vi fick inte till det. Är det här den största risken för Vänsterpartiet i en regering? Sebastian, vad tror du?
Nej, eller jo, nej. Nej, men det är väl det klassiska, att då kommer ju de flytta sig mer mot mitten också, för att de kommer bli liksom regeringsdugliga. Så att den största risken, jag vet inte, kommunistiska partiet får 3%.
Ja, precis. Det växer fram en ny, ett nytt Vänsterparti. Jag tyckte det var kul bara att hon, det är liksom det som hon tar som exempel att kompromissa om är hur mycket pengar man ska lägga på vården. Alltså det som är mer troligt är väl typ att Vänsterpartiet får gå med på en så här stenhård migrationspolitik. Och gråta på pressträff typ.
Det känns som att hon liksom har fantiserat fram hur man skulle liksom, hur ska vi hantera det? Ungefär
det är
så här.
Någonting där hon föreställer sig att Vänsterpartiet skulle gå ut som hjältar och vara så här, var 17, lite mer pengar skulle vi vilja lägga på vården. Men nu är det dumma sossarna som har sagt nej till det. Varför sossarna nu skulle säga nej till det? Men det är nog inte så det kommer att se ut.
Nej.
Hon erkände i alla fall i den där intervjun att hon förmodligen inte kommer bli finansminister. Så att det verkar i alla fall att regeringsskolan med Anders Borg och Wallenberg och så där verkar
ha lärt henne ett och annat.
Ja, kanske lite insikter där. Elisabeth Tand Ringqvist var med i en poddintervju med Kvartal, tidningen Kvartal, som heter typ Partiledaren plus en, heter man. Där konceptet är att de ska liksom inte ha förberett sig, programledarna har inte förberett sig heller, eller de har i alla fall inte med sig några konkreta frågor. Och sen så får partiledaren ta med sig en kompis, eller ett sällskap i alla fall. Vem hade Elisabeth Tand Ringqvist med sig, Kalle?
Ja, gissa. Kan ni gissa? Ni vet det. Det var Voi-grundaren Fredrik Hjelm.
Det var det. Ja. Och det, när de fick frågan om liksom vad de har för relation till varandra, säger han, jag skulle kalla oss vänner.
Ja.
Det var vackert.
Ja, absolut. Ja. Nej, det är väl intressant. Det är väl någon sorts ja, en, symboliken är ju tydlig. Centerpartiets sorgsna vandring från att vara ett som folkrörelseparti som representerade bönder och glesbygd till att nu ja. Då representera voj-entreprenörer.
Precis, inte många bönder som kan åka voj.
Ja. Ja. Nej, det är det inte.
Hon valde en sida där liksom. Men det ja. Kanske i och för sig inte är så många ur den väljargruppen som lyssnar på kvartalspoddar heller. Det kanske mer är de här tech-människorna.
Vem vet?
Näringslivs.
Men sen är det väl mycket, nu för tiden är det mycket urklipp som hamnar i sociala medier och så vidare. Men.
Det roligaste i den här intervjun var ju att hon tog liksom med sig den här Fredrik Hjelm dit för att få någon slags uppbackning och lite cred kanske av att det är ändå Voi-grundaren som sitter här. Men sen så bara liksom spårar han ur totalt halvvägs in i intervjun och kommer ut som och säger så här: jag tycker att SD också har mycket saker jag håller med om nu för tiden, till exempel i migrationsfrågan där de hade rätt väldigt tidigt. Och man ser liksom framför sig hennes min.
Man vill veta hur tidigt han menar, hur långt ut på höger kan.
Ja, jag
visst, hade rätt jag väldigt tidigt, 1999.
Sedan, typ. Ja, precis. Nej, han sa för typ 10 år sedan eller något sånt, har jag för mig.
Ja, jag tror inte att det, jag tror inte att det, det, inte, det förtydligas inte i nej, exakt vad det är. Men det kommer ju också direkt, liksom, Tanne Ringqvist har först liksom sagt att Jimmie Åkessons uttalande från förra veckan om att man inte kan vara svensk om man samtidigt är muslim är ett hot mot religionsfriheten.
Och sen kommer han bryta liksom in och cykelmannen och bara fast han har ju också rätt i många frågor. Det är stelt.
Ja. Ja, och det visar väl också på Centerpartiets ganska hopplösa liksom, politiska position där man å ena sidan då vill vara, ha den mest liksom, högerinriktade ekonomiska politiken av alla partier. Och å andra sidan så kan man ju absolut inte på något sätt då kompromissa med grundläggande liberala värden och samarbeta med Sverigedemokraterna, vilket gör att man hamnar i total limbo. Och så ska väl då, hon hade väl hoppats att kanske få lite understöd från sin Voi-entreprenörsvän, ja. Men då visar det sig att ja, men näringslivet då, i alla fall det som hon umgås med, har ju redan sedan länge tagit ställning för att det är helt okej att samarbeta med Sverigedemokraterna om de får sänkta skatter. De har liksom gjort det valet som Centerpartiet inte kan göra.
Vem borde hon ha tagit med sig?
Alltså, jag tänker hon kunde väl Alas vd, han känns, då kunde man ju ändå fått en företagare och fångat in de fyra bönderna som fortfarande röstar.
Men hon skulle väl ha tagit med sig någon småföretagare eller någon lantbrukare, jag fattar inte, det är ju hål i
huvudet en
liksom
någon som har varit med i Bondesökerfru, lantbrukare och tv-kändis.
Ja. Det hade varit mer populärt i alla fall.
Ja, precis. Det hade ju på något, men hon kanske försöker kompensera eller väga upp för den här strategin att ha rutig skjorta på sig fram till valet.
Ja, precis.
Och då ta med sig Voi-grundaren.
Ja.
Du menar att det är hennes liksom, farmer core som går
ja,
in i...
Ja, precis. Hon försöker liksom fånga in båda det.
Ja, skogsbrukare by day. Voi-grundarmingel by night.
Voi-åkare by night. Ja,
ja. Jag tror inte att någon av de där taktiken eller någon av skådespelen kommer fungera.
Men det var kul att han försökte liksom rädda henne lite genom att säga sen att för att på kvartal sa ju då så här, jaså, okej, okay. De hade rätt i migrationsfrågan, vad säger du om det? Eller spettade han Ringqvist och hon bara och då säger han, Fredrik Hjelm, den är ju väldigt, frågan är ju väldigt bred, det finns ju 100 subfrågor. Det var kul, så här corporate subfrågor som man aldrig har sagt i liksom ett politiskt sammanhang någonsin. Från in corporate näringsliv i partiledarintervjuerna.
Jag tyckte också det var kul att han uppenbarligen inte, han sa ju också det då, för att verkligen försöka peta Tan Ringqvist åt liksom ett visst håll i det här vägvalet som hon har framför sig, så sa hon, han ju att det parti han står längst ifrån är Vänsterpartiet, på tal om det vi talade i förra ämnet, och talade om i förra ämnet här, så är han ju väl mot en miljardärskatt.
Ja.
Det var sån episkt liksom scen där han säger att det är väldigt obegåvat med en miljardärskatt, för att sen i nästa mening avslöja att han inte förstått alls vad det är för någonting som en miljardärskatt är, eller vad Vänsterpartiet faktiskt vill införa. För han verkar tro att det är inriktat på arbetsinkomster, vilket det ju inte är.
Ja.
Han säger själv att han själv, alltså kapitalister och han, alltså entreprenörer som honom, har en gräddfil, alltså att de betalar mycket mindre i skatt. Så det låter ju som att han förstår, förstår behovet av en skatt på kapital. Men sen så är det ändå väldigt, väldigt obegåvat enligt honom att föreslå en sån sak. Så att, ja, det var ett förvirrat samtal på många sätt.
Ja. Okej, som grand finale på det här avsnittet och för att återknyta till inledningen som man ska göra i ledartexter bland annat, bra skrivknep, så tänker jag att vi ska knyta ihop säcken och prata lite till om Harry Potter och vad skulle det bli om man gjorde en enkät liksom bland olika Harry Potter-karaktärer med vad de skulle rösta på. Finns det någon väldigt tydlig så här, partitillhörighet hos någon, Sebastian, mästaren?
Ja, alltså man får ju tänka att, att familjen Malfoy som är liksom, de är ju nazister. Så ja. Att, där är väl ändå...
Där är vit makt.
Där är vit makt. Kan, ja. Kanske att Draco när han blir snäll på slutet går över till bara SD.
Ja, men det känns för arbetarklass för honom, tänker jag också.
Eller liksom så här, gamla mer, Moderaterna.
Ja, han är mer väldigt konservativ, kanske. Eller?
Ja. Kallar. Ja. Eller? Alltså jag vet... Är de här elevhemmen... har vi lite, alltså Gryffindor känns väl liksom klassiskt sossigt, eller? är det bara Aftonbladets ledelse?
Jag skulle hålla med om det.
Alltså egentligen inte, de kämpar ju för så här ridderlighet och mod, ja. Det är väldigt så här manligt kodade konservativa okay. egenskaper.
Okej. Okay. Ja, det blir en tankeställare.
Ravenclaw är väl mest gamla liberalerna, Folkpartiet, ja, så här, skola och utbildning och kunskap.
Okej, okay, jag känner mig faktiskt starkt underläge vad gäller kunskaper om elevhemmen inser när jag nu säger det.
Du gick på färgen. Färgen var röd.
Inte Hufflepuff lite sossar?
Jo, men...
Att det är lite så här medelvägen liksom. Man är inget särskilt jättestarkt åt något håll, men man är typ snäll och vill att alla ska må bra.
Men de
det var väldigt många inte kommer att hålla med om den beskrivningen av sossarna. Jag håller inte med om dem själv, kände jag när jag sa det. Det var snällt mot sossarna.
Ja. Nej, men de är ju så här, familj, vänlighet, vänskap.
Alla är lite konservativa.
Ja, men det är också för att det är britter.
Ja, det är sant. Och en väldigt gammal, anrik skola kanske. En sån här, vad heter det när man bor på skolan?
Internat.
Precis, internatskolan.
Liksom Lundsberg.
Ja, Dumbledore, tillhörighet.
Han är ändå höginkomsttagare, men värderingsmässigt, särskilt om man går på teorin att han är homosexuell, så tror jag, han tror han är center.
Nej, vet du vad jag tror? Han erbjuder ju Dobby väldigt bra arbetsvillkor.
Ja.
Där på slutet, när Dobby tar anställning, så erbjuder han ju honom flera dagar ledigt i veckan sådär, och liksom, ja. Men det är ganska bra villkor. Ja, så jag skulle säga att Dumbledore är riktigt traditionell betongsosse.
Det enda vi gör är att bara tolkar in att alla som har någonting, gör något bra i Harry Potter är sossar.
Liksom alla... Nej, men Draco Malfoy gör ju också bra saker.
Eller hur?
Han är ju nazist.
Precis.
Vad gör han för bra saker? Alltså, nej, förlåt, nu öppnar jag.
Ja, du öppnar verkligen. Ja, vi ska vara rädda lyssnarna från det här.
Lyssna halva mer. Avsnittet blir liksom Harry Potter.
Lyssna mer på det här i feature-avsnittet av Rädda tråden och Harrypodden som jag hoppas kommer snart. Det hänger lite på Sebastian här om han vågar släppa in oss.
Det ska vi se till att det händer.
Harrypodden, det ser vi fram emot. Tack till alla er som har stått ut med oss även idag. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Nu är det nog.
Ja, nu får
hej ho, hej ho.
Hej ho, hej, shalom.